Kapitel 9. I den första överenskommelsen mellan Gud och hans folk fanns det regler för tillbedjan och det fanns ett heligt gudstjänsttält här nere på jorden. Det bestod av två rum. Det första innehöll guldljusstaken och ett bord där det heliga brödet förvarades. Denna del kallades det heliga. Sedan fanns det ett förhänge och bakom det ett rum som kallades det allra heligaste. Här stod rökelsealtaret av guld och den kista som kallades förbundsarken och som var överdragen med rent guld på alla sidor. Inuti arken låg stentavlorna med de 10 budorden, en kruka av guld fylld med manna, det bröd man hade levt av i öknen, och Arons trästav, den som en gång hade skjutit gröna skott. Ovanpå guldkistan stod det statyer av änglar som man kallade keruber och som symboliserade Guds härlighet. Deras vingar sträckte sig ut över arkens guldlock som kallades platsen för Guds nåd. Men vi kan inte fördjupa oss i allt detta nu. Så såg alltså platsen för tillbedjan ut. Prästerna kunde gå in och ut ur det första rummet när de ville och utföra sin tjänst. Men bara överste prästen fick gå in i det innersta rummet och det gjorde han bara en gång om året. Alldeles ensam och alltid med blod som han stänkte på platsen för Guds nåd som ett offer till Gud för att sona både sina egna och folkets misstag och synder. Den helige ande använder allt detta för att visa oss att vanliga människor inte kunde gå in i det allra heligaste under det gamla systemets tid, så länge det första rummet fanns och användes. Detta säger oss något mycket betydelsefullt i vår nuvarande situation. Under det gamla systemets tid bar man fram gåvor och offer, men dessa kunde inte rena de människor som bar fram dem. I det gamla systemet gällde det bara att följa en massa olika regler, till exempel vad man fick äta och dricka och när och hur man skulle tvätta sig. Människorna var tvungna att följa alla dessa regler, tills Kristus kom med Guds nya och bättre väg till frälsning. Han kom som en överste präst för det goda som vi nu har fått del av. Han har gått in i detta större och fullkomligare tält i himlen som inte har uppförts av människor eller är en del av denna världen. En gång för alla har han tagit med sig blod in i detta inre rum, det allra heligaste, och stängt det på platsen för Guds nåd. Nu gäller det inte bockars eller kalvars blod. Nej, han tog sitt eget blod och med det har han för evigt befriat oss från synden. Om nu tjurars och getters blod och askan från kor kunde göra människors kroppar rena från synd under det gamla systemet, kan vi utan svårighet föreställa oss hur mycket mer blodet från Kristus ska förvandla oss och våra liv. Hans offer befriar oss från bekymret hur vi ska kunna lyda de gamla lagarna och det gör oss villiga att tjäna den levande guden. Fylld för evigt med den helige ande gav Kristus sig villig till Gud. Han som var fullkomlig och utan synd dog för våra synder. Kristus kom med denna nya överenskommelse så att alla inbjudna ska kunna komma och för evigt få äga allt det underbara som Gud har lovat dem. Kristus dog för att befria människorna från straffet för de synder de hade begått medan de fortfarande levde under det gamla systemet. Det är med den nya överenskommelsen som är testamente. Ingen får något förrän det är bevisat att personen som skrev testamentet är död. Då först träder det i kraft. Därför var blodet, symbolen för någons död, nödvändigt också för att den gamla överenskommelsen skulle träda i kraft. När Mose hade gett folket alla Guds lagar tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och stänkte det över Guds lagbok och över allt folket med hjälp av grenar från isopsbuskar och schalakansröd ull. Sedan sa han, detta är det blod som markerar början på den överenskommelse mellan er och Gud som han har fastställt. På samma sätt stänkte han blod på det heliga tältet och på de olika sakerna som används för gudstjänsten. Man kan faktiskt säga att nästan allt under den gamla överenskommelsen renades genom att man bestänkte det med blod. Utan att man utgjuter blod finns det nämligen ingen förlåtelse för synd. Det var därför som det heliga tältet här nere på jorden och allt som fanns i det, allt sammans kopior av det som finns i himlen, måste renas av Mose genom att han bestänkte det med blod från djur. Men de verkliga förebilderna i himlen renades med ett mycket dyrbarare offer. Kristus har nämligen inte gått in i den kopia av templet som är byggd av människor, utan i själva himlen för att representera oss inför Gud. Och han behövde bara ge sig själv som offer en enda gång. Översteprästen här nere på jorden däremot måste varje år på nytt gå in i det allra heligaste och offra blodet från ett djur. Om det hade varit så skulle Kristus ha varit tvungen att lida och dö gång på gång ända sedan världens skapelse. Nej, han har dött en gång för alla i denna sista tid för att för evigt göra slut på syndens makt. Och på samma sätt som vi människor en gång dör och därefter möter domen, så dog också Kristus bara en gång. Han dog som ett offer för många människors synder, och han ska komma tillbaka, men inte för att än en gång befatta sig med våra synder. Nej, han ska komma med den slutliga frälsningen till alla som ivrigt och med tålamod väntar på honom.